Nej, men jag tror att som vi pratade om så är liksom den långa konsolideringen nu tror jag över, och det här är liksom bull market of a lifetime som är på väg nu, och de här guldrörelserna
går... I guld alltså, inte S&P.
Nej, precis, precis.
Ja, men det känns som att det har hänt mycket det här året.
Ja, mycket har hänt, men vi måste ta tag i risken nästa år. Det har varit alldeles för dåligt på den fronten. Så att, ja, en lärdom.
En lärdom. Du lyssnar på kanske årets sista antilop.
Julavsnitt.
Julavsnittet. Och Messi-avsnittet.
Messi, precis. Vi måste ju prata lite Argentina.
Messi, Messi, Messi. Fotboll, fotboll, fotboll.
Argentina! Champions of the world!
Men förklara det för mig som om jag vore 52 år gammal. Hur kan man vinna och få ett mål när man har fler spelare på planen vad som är tillåtet?
Hade de det?
Ja, de hade ju det. Det skulle varit bortdömt egentligen, för att det sprang in massa folk på plan när de, i första sparken in, och sen sparkade de ut den och sen sköt de in bollen. Så att det borde bli lite bortdömt det där målet egentligen. Men jag var glad att det blev, för jag hejar på Argentina. Men,
Jag tycker att du ska ta det jävligt lugnt.
Jag tror att inte det är en fest man kan svenska så han lyssnar på det. Med det.
Nej, men däremot hans vänner lyssnar ju. Och hans, ja exakt. Så att,
han får det förmedlat ju... second hand. Liksom,
ja, vad vi säger. Han frågade mig någon gång, why do you call me Johannen?
Just an inside joke. Just an inside joke, Juan. Don't worry about it.
Exakt. Ja, men vi ska snacka lite eftersom det vi alltid pratar om. Vi ska prata guld, vi ska prata börsen, vi ska prata Powell. Kanske nämna något om inflation.
Det är ett helt nydanade avsnitt här.
Exakt, det är som du aldrig har sett förut. Jag tänkte att på hela inflationsspåret så kan vi prata lite historien om inflation. Det finns ju alltid någon kurios att ta. Jag har ju tittat lite på inflationsdata från 1913 och framåt. Egentligen så tittat på första världskriget, andra världskriget och sen 70-talet och sen potentiellt nu ett tredje världskrig. Och vilken typ av konsekvenser det kan få för konsumentpriser.
Intressant.
Mm, du tycker det, va?
Nej, men det händer ju så mycket hela tiden så att det, liksom, det går ju aldrig att prata. Liksom, man blir aldrig klar med det ändå. Så att det,
nej, jag tycker inte det heller. Men var vill vi börja? Någonting som... ska vi börja med yenen kanske?
Yenen var intressant idag, precis. Nu släppte de ju bandet mot JJ Bean och kommer tillåta den att gå upp till 0,5%. Och då går ju dollar igen i backen och yenen i nättaket. Men också guldet då, för de är ju korrelerade så att...
Så guldet var, när vi spelade in det här, det är tisdag den 20 december klockan 16.37. Precis när jag gick hit och så såg jag att guldet var uppe i dollar 1,7%
ja. På dagen. Och det finns en bra hemsida om man vill följa guld i kronor då. Nu ska vi inte prata om guld i kronor eller guld i dollar, men för oss är det intressant med guld och hur det ser ut i kronor. Och det finns en hemsida som heter rikatillsammans.se, lite töntigt namn, men där kan man i alla fall se en realtidsgraf på guld i SEK, och den har jag liksom gått sidlänges nu egentligen hela året. De har ju spark där i mars, februari-mars, och sen har det pendlat mellan liksom 560 000 till 620 000 kronor kilot hela året. Man har en tight range och nu tror jag att den är på väg att bryta upp den här. Och vi kom in lite på en annan, lite på guldscenen kanske, men en kille som heter Chris Ruther Glenn som argumenterar för guld 3000 då i dollar.
Och vad heter den podden som du lyssnade på det i?
Ja, den heter Gold Palisades Radio. extremt guldvinklad podd, men de har faktiskt jättebra gäster, fast de är lite biased då, så att lite som vi
är.
Men...
Är det liksom som en mindre arg Peter Schiff-podd?
Ja, lite grann, precis. Ja. Men faktiskt extremt bra gäster, och just den här Chris Ruther Glenn kan jag verkligen rekommendera att man lyssnar på. Han har 1000 grafer och extremt bra argumentation som jag inte hinner kan dra allting här, men det kan ge lite liksom... små grejer, men det är fantastisk intervju. Men
för en sak som har varit med guldpriset nu då, för att, och vi pratar ju ofta om det här, att det här med guld skulle vara en inflationshedge på kort tid. Det finns ingen inflationshedge på kort tid. Så att guldet har fallit under året, eller inte fallit. Guldet dollar är väl typ flat.
Ja, lite plus. Ja. Men,
och, ja, precis, lite plus. Och minus. Guld i SEK är också lite plus på året.
Eller guld i SEK är upp rätt bra, 12-15%.
Ja, men det är lite plus om man jämför med vad man är van vid, ja, på den här marknaden. Men det jag menar, ja, men, och i så fall är ju guldpriset upp i SEK ungefär samma som KPI då.
Ja.
Ja, okej, så det stämmer ganska bra. Hur som helst, det som vi har pratat om lite tidigare, eller jag har pratat lite om tidigare, att när vi såg det här stora inflödet av likviditet i marknaden så började alla tillgångar att korrelera. Så korrelationsegenskaperna från egentligen mars 2020 förändrades ganska drastiskt. Så först hade vi det här liksom totala sell-offen som gjorde att alla risktillgångar korrelerade på nedsidan. Så råvaror tillsammans med aktier, tillsammans med guld, tillsammans med egentligen allting annat. Och sen så då när Fed började trycka jättemycket pengar och expanderade penningmängden så skedde samma sak fast åt andra hållet. Så helt plötsligt så började alla risk-on-tillgångar korrelera på uppsidan och dollarn då föll i värde. Och jag tror att det som händer nu är att vi ser att likviditet försvinner lite från marknaden. Det har ju inte varit någon super-QT, det kan man ju inte påstå. Men något som har varit lite intressant med i takt med att de har slutat trycka så mycket pengar, det är att de här korrelationsegenskaperna börjar normaliseras lite igen. Så att först nu delvis under året då, så har ju råvaror tillsammans med aktier fallit. Men nu ser det ut som att nästa år eventuellt kan bli ett sånt år då aktier inte går så bra, råvaror går jättebra och vi kanske är tillbaka i lite mer ett sobert sammanhang. Sober marknad.
Ja, nej, men alltså det gäller lite vår tes att de kommande 10-15 åren så tror jag att inflationstillgångar, då, typiskt råvaror och guld, kommer liksom gå mycket bättre än aktier och finansiella tillgångar och obligationer framförallt då kanske. Men det är intressant med Chris hans tes. Alla vi vet ju det här med realräntan är det viktigaste för guldprisets utveckling. Det har vi pratat om tidigare. Negativa realräntor så är det ju väldigt bra för guld, och positiva realräntor så är det negativt. Och nu har vi ju liksom kraftigt negativa realräntor och självklart. Så att, och det där är en väldigt bra indikation på guldprisets trend då. Men han delar upp det ännu mer. Han delar upp det liksom i nominell ränta och inflationsförväntningar. Så kan man då följa liksom, ibland drivs guldpriset av sjunkande nominell ränta, men det kan också drivas, som på 70-talet så var ju räntan liksom flät eller stigande, men då var det inflationsförväntningar som steg kraftigt som drev upp guldpriset. Men om vi ser nu då att nu ser man ju 10-åringen, inte just idag då, men senaste veckorna har ju liksom känns som att yielden har peakat lite på väg ner. Och det i kombination med liksom höga eller stigande inflationsförväntningar är ju liksom, vad ska man säga, mumma, raket, liksom bränsle för guld. Och det är det jag menar, om man räknar på det, man kan dela upp det där och liksom räkna på det, då är guld 3000 liksom inom ett år eller två inte helt omöjligt.
Men jag tänker, eftersom att vi ändå är inne på guld och lite inflation, så tänker jag att jag skulle vilja gå tillbaka till 1914. Jag tror att det var när Micke var...
Du var inte ens född då?
Nej, men Micke var typ
10. Han var typ 10, ja.
Det var ju 1916 eller 18 tror jag som inflationen i USA har varit på all time high, över 23%, 23,9 tror jag det var. Och sen så bara ett par år senare så var det liksom minus 15%, så det var liksom ganska stor deflation. Men du och jag pratade lite om det här, för jag funderade lite på liksom vilket av de här liksom inflationseventen är egentligen mest intressant att jämföra med idag. För att vi pratar egentligen alltid om 70-talet, och det har ju framförallt att göra med att vi släppte guldmyntfoten då, så då kanske det är mer relevant att titta på då. Men det som faktiskt hände i USA då, vid första världskriget, var att först gick USA in i en liksom väldigt kort recession. Den varade bara ett par månader. Och sen så helt plötsligt började USA exportera jättemycket liksom mat och andra grejer. Och det gjorde att inflödet av guld i USA blev så pass stort att det expanderade faktiskt penningmängden. För på den tiden så var ju dollarn peggad till guld. Så att, och Fed var ju nyfödda. De hade ju knappt börjat existera. Och de visste liksom inte hur de skulle hantera det här, så de hanterade det inte alls. Så de bara lät allt guld flöda in, och så helt plötsligt så fanns det typ, andelen guld i USA nästan fördubblades, eller mer än fördubblades på liksom typ ett år. Och det ledde till den här spiken i inflation. Så att där har vi bevis ett på att om du expanderar penningmängden, även om den då peggar till guld, men om du tar in så mycket guld då, så kommer det leda till inflation. Och det var också det som sen ledde till den här deflatoriska eventet, och det var egentligen åt andra hållet då. Folk tog sitt guld ut från banken och flyttade det utomlands, och penningmängden krympte med nästan lika mycket, och USA gick ner på 15% deflation. Så det som jag funderar lite på nu då, är att även om vi pratar om att 70-talet är mest jämförbart med idag, så skulle det inte kunna vara som så att det faktiskt går att jämföra lite med första världskriget ändå. För att även om penningmängden på den tiden var guld, så expanderades penningmängden de facto med alltså många, många gånger på väldigt kort tid. Det ledde till det här inflationseventet och sen ganska snabbt till deflation.
Ja, precis. Och lite som Ray Dalio är inne på, om man tittar geopolitiskt så är vi liksom... så är vi liksom mest likt den period vi är mest likt historiskt är just 30-40-talet liksom, med Kina som kommer upp som en rising power här, och förut var det liksom Tyskland, så att ja, men jag tycker det kan bli en kombination av 30-talet och 70-talet kanske liksom, så är det.
Mm. Men jag har ju också varit inne på att, och det här nu är jag lite tveksam, för jag vet faktiskt inte var jag står här, för att jag har ju hela tiden sagt att jag tror att inflationen kommer liksom inte komma ner till jättelåga nivåer igen, inte så snabbt, men finns det någon typ av scenario där vi skulle kunna se liksom ett deflatoriskt läge, fast väldigt, väldigt, väldigt kortsiktigt? Nu pratar jag inte om liksom en längre period där att inflationen ska ner under inflationsmålet i mer än, alltså jag tror att det skulle vara alltså väldigt kort.
Alltså inflationen, jag tror den kommer fluktuera kraftigt och kommer säkert komma ner liksom kanske 3-4% där, men det är ju fortfarande rätt mycket inflation. Och
ja, men precis, långt ifrån... men jag menar, tror du att den kommer gå ner i deflatoriskt läge?
Nej, den kommer inte gå minus, det tror jag inte.
Nej, och det är där jag inte vet den, för nu, det finns ju flera och fler som faktiskt pratar om att det kanske är plausible, eller ja, det är väl Andreas Sten och Larsen framförallt.
Ja, jag tror att det är omöjligt att vi får se liksom ens i närheten av 2% inflation.
Och det är det laget som jag egentligen står i. Jag bara utforskar andra möjligheter.
Ja, du försöker se den här sidan.
Ja, jag vet inte.
Det är smart.
Ja, men det är därför jag tittar på egentligen, går tillbaka till då 1914 och tittar på hur CPI har agerat under olika perioder och varför. Och om det nu är så att vi ska in i ett tredje världskrig, vi får se, så kanske det är lite mer intressant också. Kanske andra världskriget är mer intressant att titta på då än det första.
Ja, men så kan det vara. Nej, men jag tror ju att Powell och de börjar närma sig liksom slutet på räntehöjningen här nu, och vi kommer se en kraftig liksom stigande arbetslöshet som vi pratade om tidigare, och det är lite kombination med fortsatt börsfall kommer, och att inflationen kanske går ner lite, närmar sig de här liksom 3-4%. Nu sa ju Powell själv att de har öppnat upp för liksom 3% i ett inflationsmål, vilket de kommer göra för att ha, men om det händer då att vi får lite nedgång i inflationen och arbetslösheten sticker iväg, så kan det ju ge Fed liksom cover för att sluta höja räntan och pausa helt enkelt. Och då kommer inflationsförväntningarna gå i nättaket igen.
Så du tror att han kommer göra en Volcker?
Han kommer inte göra en Volcker.
Du tror inte det?
Nej.
Du tror inte han kommer sänka räntan?
Nej, ja, precis. Men alltså, första Volcker, att han liksom sänkte det precis.
Jo, ja, men inte. ja, just det. Men det är det jag menar. Alltså, i den här första vågen, när USA gick in i en recession, så bestämde sig Volcker för att faktiskt sänka räntan för att... för att någonstans se till så att USA inte fullständigt skulle kollapsa. Men det gjorde ju sen då att inflationen faktiskt tog upp igen. Så du tror att Powell kommer göra samma sak?
Ja, fast det kommer inte bli... Ja, jag tror att han kommer pausa rätt snart. Och när ekonomin ser så pass illa ut som jag tror de kommer göra nästa år, så kommer de börja stimulera och sänka igen. Men det han inte kommer göra, det är Volkers liksom andra steg där, att höja räntan sen. Det blir
20%. Nej, det går ju inte. Och jag tror att 20% då kanske är 10%. Då.
Ja.
Svårt att säga.
Och, men han vill ju spela väldigt tuff, Powell. Och han har ju väldigt hawkish stance. Varje gång man lyssnar på honom så låter han ju väldigt, väldigt hawkish. Men vi får se vad han säger liksom när arbetslösheten går i det här taket. Och vi ser nya lows på S&P, vilka tror vi kommer se nästa år här. Så att,
det tror jag med. Vi tror väl att S&P stänger någonstans mellan 3700 och 3800.
Exakt.
Du ville betta mot mig, men det var ju via tur samma sak. Jag
hade inga tagare där.
Du kan alltid fråga Jeanen.
Ja, precis. Ja, men det ska bli spännande. Så att, men det, ja, inflationen, den kommer alltid fluktuera. Liksom, och det, man kommer luras och tro att det är liksom, nu är vi klara oss nu. Liksom, nu är det ingen inflation längre, men... Inflationen är redan skapad, som jag pratade om tidigare, och nu, det vi ser nu är liksom effekterna av kanske liksom, inflationen som skapades för 5-10 år sedan. Vi har fortfarande inte sett effekterna av den inflation som skapades liksom under...
Precis, och det är väl också väldigt viktigt att poängtera att 15 års oansvarig penningpolitik och effekterna av det inte kan lösas på några månader, och framförallt inte med negativa realräntor.
Nej, precis. Och det hela grejen är, alltså, USA behöver ju negativa realräntor för att det är deras enda sätt liksom att hantera skuldberget, men resten av världen marknaden vill ju ha positiva realräntor självklart. Man vill liksom inte förlora pengar i reella termer. Så det är det här dilemmat som hela världen står inför nu. Liksom att USA vill behålla det här liksom med negativa realräntor, men resten av världen vill ju inte ha det. Och det kommer i slutändan bli att världen slutar köpa amerikanska bonds, och då är det bara Fed som är kvar och köper dem och trycker liksom dollar tills trenden är slut.
Ja, och den här tesen har ju ni hört för, så det borde inte vara något nytt.
Nej.
Men ska vi om vi ändå är inne på spår, ska vi lösa Argentinas inflationsproblem?
Ja, du hade en bra lösning där.
Ja, efter att Argentina vann fotbolls-VM då, om ingen har missat det, hoppas jag inte, otrolig match. Jag är kanske lite biased, men det var faktiskt kanske bästa VM-matchen någonsin, VM-finalen någonsin. Det var ju helt otroligt.
Det var så kul när vi satt och mässade där. Ja, nu är det klart, 2-0 här.
Skönt. Sen bara, herregud!
Sen bara, what?
Ja, det var lite svettigt där. Men så här, jag tror att största problemet med peson är att ingen vill behålla sina pesos. För varför skulle man vilja behålla sina argentinska pesos? Och även under perioder, det här är inte jätteofta det händer, men under perioder som Argentinas centralbank kanske inte trycker lika mycket pengar eller inte trycker pengar alls, så har vi fortfarande jättehög inflation för att alla bara säljer sina pesos. Så det finns liksom ingen efterfrågan. Men Argentina är en väldigt speciell grupp av människor får man ändå säga. Och jag är så här, 80% skojar, 20% lite allvarlig. Men jag tror att om argentinska centralbanken istället skulle ge ut en Messi-dollar, så är det ingen som skulle vilja göra sig av med den här Messi-dollarn. För att det är där man sätter Messi just nu.
Ja, han är gud, liksom, men jag tror inte det hjälper liksom mot att om man trycker liksom oändligt med Messi-dollar så blir det ändå...
Men säg att de kanske... Säg, för nu har de ju ändå liksom en del... Vicepresidenten i Argentina, hon blev precis...
åtalad eller?
Nej, inte åtalad. Hon sitter alltså i fängelse nu.
Ja.
Så hon blev dömd till fängelse för korruption.
Just det.
Alltså sittande vicepresidenten. Då förstår ni liksom hur oerhört korrupt redande det är. Det där är ju en supersocialistisk regering. Och nu då så finns det flera liberala uppstickare som får rätt mycket, växer rätt mycket och är väldigt, väldigt snabbt. Så tänk dig, och några av dem vill typ avskaffa centralbanken i Argentina dessutom. Det är ett av deras liksom mål. Mm. Och jag kommer inte ihåg vad han heter, men han har vuxit på bara några år till att vara liksom en liten spelare till att nuvarande regeringen är lite oroliga över att han kanske faktiskt får ta över makten. Men säga att man då skulle få en liberal regering och i Argentina som sätter någon typ av cap på hur mycket pengar man kan trycka, och så ger man ut Messi-dollar istället, och den här dollarn kan ju vara peggad till Messi då, på något sätt.
Peggad till Messi.
Jag skojar bara. Men jag vet inte om ni har sett filmer eller bilder på hur det ser ut i Argentina just nu, men Messi är messias.
Ja.
Så är det. Så att det skulle nog kortsiktigt i alla fall lösa inflationsproblemet. Långsiktigt så är det nog kört liksom, men kortsiktigt.
Precis. Fan, det finns lite förtroende där i alla fall för tillfället, men det är vad kul att han fick vinna i alla fall, tycker jag. Men,
ja, det var fint.
Sen om man får någon valuta, det är till fan alltså.
Jag tror inte det kommer i praktiken, så tror jag inte det kommer hända. Jag bara tror att det hade varit den bästa lösningen för Argentina här och nu. Men snälla, hör av er till mig om ni vill ha fler penningpolitiska råd. Jag är öppen för att kanske sitta i någon advisory board för Sveriges Riksbank också. Men vad hade vi mer på schemat?
Ja, jag vill mer liksom snacka lite börsen också. Det är... den är ju väldigt liksom, Micke sa det sist här, att det vi har aldrig liksom, börsen har aldrig bottnat i ett läge där Fed håller på att höja räntan när yieldkurvan är inverterad som vi har nu, och det allt bara skriker i recession, och troligen ska väl börsen ner mer då liksom. Och det här Santa Claus rallyt utblev ju liksom helt och hållet.
Så det kom 1 november istället och höll på fram till december.
Ja, precis, oktober november där, men så att ja, det ser inte ljust ut tyvärr. Och mitten på januari brukar vara så här typisk bearish period också. Sen men jag tror att ekonomin kommer falla ihop. Alltså, PMI kom in för ett tag sedan på 37. Alltså PMI på 37, det har man bara haft, det hade man under coronakrisen, då var PMI 37. Allt under 50 är ju klassat som recession eller kontraktion då. Så att ja, men keynesianerna då, Powell och de här, tror ju att liksom att om arbetslösheten går upp, så kommer det dra ner inflationen. Men som jag snackade om tidigare, så är det tvärtom. Alltså folks löner och sånt där, det är ju priser som drivs upp av inflationen. Det är ju tvärtom. Liksom. Så att det, Lön är ju bara pris på arbete och som alla andra priser så går det upp när man trycker pengar.
Precis. Ska vi prata om det också sen?
Det är ingen löneförhandling på det här kontoret. Du har ju fått lite choklad och lite Ramlösa här. Det får räcka.
Det är sant. Exakt. Men precis. Men vad tror du att börsen kommer bottna på då? Eller rättare sagt så här. Jag sa väl för ett par avsnitt sen att det här är den lättaste korten du någonsin kommer att göra på S&P.
Fan vad rätt du fick med.
Det är dokumenterat. Det mönstret var väl ändå... Det kan väl en 52-åring se.
Ja, precis. Men jag har den här grafen också. Det kan inte folk se kanske. Men
vi kan ju lägga upp den här.
Ja, precis.
Det här är S&P genom GRP.
Buffett-indikatorn.
Och Consumer Price Buffett-indikatorn.
Som är hans favorit. Och den är fortfarande år 15, så att det är fortfarande liksom långt kvar till någon form av botten. Den ska ner, liksom, ner typiskt runt 5 brukar ju liksom börsen bottna. Och där kan man projicera att om den cykeln kommer ta ungefär 10-15 år, någonstans 2035, liksom, kanske vi där 2040. Man ser på den här grafen också hur negativ korrelationen är mot KPI också. Och KPI har precis bottnat här då, liksom på väg upp mot... Liksom, man blir ju inte bullish när man ser det helt enkelt.
Nej.
På börsen.
Men vad tror du nu då? För jag tror att vi i början på året kommer att se nya lows. Vi ska definitivt ner igenom 3600 innan S&P ska studsa upp igen. Och då ska vi ju kanske studsa upp till, vad tror du, 3750 som blir nästa tal.
Ja, någonstans sånt där. Allt hänger lite på vad Fed gör här, hur de gör sin pivot helt enkelt.
Men tycker du att det har varit hela 50 punkters räntehöjningen var ju ett sudden news event? Hela börsen handlade ju upp på att de pratade om att nu ska vi gå in i en ny fas av räntehöjningarna. Nu ska vi inte höja lika snabbt. Och det var ju så egentligen det började. Det var ju så det här rallyt började. Och sen när de faktiskt höjde räntan med bara 50 punkter istället för 75, så var det liksom en liten spik på uppsidan. Men det var ju väldigt, väldigt lite. Och sen dess har det varit rakt ner.
Ja, precis. För att börsen är ju inte prisad för räntehöjningar. Alltså det är det som har hållit börsen uppe lite. Liksom. Nu är det konstigt att prata om att börsen hålls uppe när den liksom gått ner. Så här, men det om man ska prisa in i börsen normalisering av ränteläget, så måste ju börsen mycket, mycket, mycket lägre. Så är det bara. Och det är det liksom marknaden börjar inse nu. Men det är svårt att säga var börsen ska vara om Fed liksom vänder nu och börjar sänka igen då, liksom stimulera igen, vilket de kommer göra förr eller senare.
Förr eller senare, ja. Men jag tror att man får ändå tänka sig att allting är mycket mer lagging än vad man tror att det ska vara. Fed kommer ju inte börja sänka. Om de nu ska börja sänka, så kommer det ju inte ske förrän tidigast Q2.
Nej, precis. Man börjar alltid med pausa. Liksom, och sen, men det, han pratar också om det, Chris, att det är liksom, när långräntan börjar ticka ner igen, så är det liksom ofta ett tecken på att korträntan är förr eller senare följer efter och det kommer sänkningar. Liksom, så att, jag sa ju förut att jag tror det kanske är det här blir sista höjningen. Det vet jag inte. Det kanske blir lite till, men vi börjar definitivt närma oss någon form av terminal rate som man pratar om, liksom runt 4,5-5% på USA. Liksom det.
Ska man börja köpa long duration bonds då?
Ja,
ja.
Fast då kommer man torska realt då. Men det,
ja, jo.
Så caset blir ju liksom köp guld.
Köp guld.
Nej, jag tror att, som vi pratade om, så är liksom den långa konsolideringen nu tror jag är över, och det här är liksom the bull market of a lifetime som är på väg nu, och de här guldrörelserna
i guld går... alltså inte S&P.
Nej, precis. Och de här guldrörelserna går ju väldigt så här, liksom trappsteg liksom, att det går väldigt långa konsolideringsperioder och sen går väldigt väldigt snabbt uppåt. Så att, ja, jag tror
det såg vi under 2020.
Ja.
Det gick väldigt väldigt snabbt.
Ja.
Upp 30% egentligen. Nej, mer, för att
50% är en sån normal liksom uppgång och sen brukar komma en konsolidering liksom, och
för guldet följer tillbaka ordentligt vid coronakraschen, och sen så stängde guldet ändå på plus 25% eller plus 26% i året. Så det måste varit en uppgång på 35 från botten 35-40.
Precis. Men det är väldigt svårt tradet också, för det är väldigt, som det här året har varit liksom, börja med en extrem spike i början på februari-mars och sen bara rakt ner trend liksom, nu till oktober och något sånt där, och sen liksom börja vända upp igen med det och sluta ändå runt noll. Men väldigt, det är ju svårt att trada helt enkelt.
Svårt att trada. Det är bättre att handla S&P. Det är lite enklare.
Ja, nej, men om man bara ska liksom köpa, vi har pratat om tio liksom, så då är det bara att sitta still i båten och köpa liksom, när guldet är lågt helt enkelt och inte oroa så mycket för svängningarna. Men,
hur mycket guld tycker man ska ha i en portfölj under
2023?
3 000 kilo guld. Vad var det vi sa? 35 ton?
35 ton guld. Martin, så mycket guld.
Det är sjukaste. Ja, men jag vet inte, det var, ska vi runda av den här
sprängkarmellen? Ja, ska vi summera året på något sätt? Eller ska vi,
ja,
tack för den här tiden.
Ja, tack för den här tiden. Och vi får summera året med... vi tog för lite risk. Vi har testkört massa strategier och uppkopplingar. Så år två är liksom, det är då.
Ja, risken måste upp. Och precis, så att, det ska bli mycket spännande. Och,
jag kommer att piska på dig,
ja,
du vet det.
Ja, ja. Men du är en hård chef. Hoppa!
Du vet det, att jag kommer inte säga gott nytt år 0001. Jag kommer säga lägg på risk!
Öka risken!
Ja, det är så det kommer vara. Ja, men tack hörni alla lyssnare.
Ha en bra jul och nyår. Ja. Så ses vi på andra sidan.
Ja, och vi kan få se om jag och Micke kanske klämmer in ett avsnitt i mellandagarna.
Ja.
Jag lovar ingenting. Jag har småbarn nu. Så att, ja, men tack för jorda.
Ja, tack.
Tack.
Hälsningar från...